Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Howdy peeps, och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Jag vet att jag i förra avsnittet lovade en Vinnie Vincent Invasion-podd. Vi får bena ut det här först. Precis efter att jag hade lagt upp det avsnittet så visade sig att Bobby Rock, trummisen i Vinnie Vincent Invasion, kommer att släppa en bok i maj. Vi vet egentligen väldigt lite om Vinnie Vincent Invasion. Jag hade faktiskt tänkt bygga podden lite på hans blogg där han berättar om när han provspelade och sedermera spelade in trummorna på första Vinnie Vincent Invasion-plattan. Så jag höll en liten omröstning / videoförfrågan / trams på Facebook-sidan, Alex Room Service. Och folk ville gärna ha en Vinnie-podd. Någon tyckte jag skulle köra en Invasion-podd ändå och göra en till, bla 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 bla. Jättemånga åsikter, och det är det bästa. Tyck gärna till, fast nu är det för sent att tycka om detta. Så nu har jag redan bestämt mig. Men det jag kommer att göra en Invasion-podd, men den kommer till sommaren eller något sånt, när jag har fått tillfälle att läsa boken. För då kommer den historien att bli mycket intressantare. Jag kommer naturligtvis som vanligt att pladdra. Det är inte det. Jag skulle kunna pladdra nu också. Men jag känner att för min egen del så förtjänar det bandet en liten vettig genomgång. Så ja, ni får helt enkelt hålla er till tåls, och jag ber om ursäkt för den falska marknadsföringen förra veckan eller månaden eller när det var jag sa någonting sist. Som ni märker är jag grymt förkyld idag, vilket är lite tråkigt av många anledningar, men främst för att jag ska åka på semester på torsdag till New York. Så vi hoppas att den har gått över tills dess, förkylningen. Tills vidare så får ni helt enkelt ta mig på ordet att jag inte tänker sjunga för er i podden idag. Det blir en liten Vinnie Vincent-podd om ett helt annat ämne. Ett ämne som väldigt få har tagit upp. Jag har förstått att Three Sides of the Coin har nämnt det. Jag vet inte i vilken omfattning de har gått igenom materialet och så vidare. Jag har gått igenom det helt, och jag kommer att prata strax om vad det är. En liten heads up bara vad vi har att vänta härnäst. Gene Simmons kommer till Sverige, jätteroligt ju, inte bara för att lämna ut The Vault till alla som har beställt, utan för att spela på Gröna Lund. Och det var ju riktigt skoj. Vi kan ju hoppas att låtlistan han körde nu senast, att den är ungefär samma. Möjligen att han kunde ta bort någon av coverlåtarna där, Långtalshärlig eller något sånt, och slänga in någon annan Kiss-låt som Got Love for Sale eller någonting. Men att få höra, tänk att få höra She's So European live. Som jag personligen har älskat ända sedan den där dagen jag såg Rockpop första gången. För det är ju ändå rätt obskyrt att vi har ett tyskt tv-program från 1980 där Kiss kör två låtar. Och där det är väldigt tydligt att Eric har spelat Talk to Me ett tag nu, några veckor. Men han har nog inte hört She's So European mer än någon enstaka gång. Vilket ju heller inte finns någon anledning till. Även om den släpptes som singel så spelades den ju aldrig live. Så han hänger inte riktigt med där, gamle Eric. Men det är roligt att se, och det är, för mig är det en grymt bra låt också. Så den hoppas vi ju är kvar i setet till Stockholm. Jag ska naturligtvis ta mig upp. Det här kittlar mig faktiskt mer än vad Kiss idag gör, som många kanske vet. Och några andra kanske inte vet, men då vet ni det nu. Eller så visste ni det innan, men ville har det bara inte sagt någonting. Och det gör ni precis som ni själva vill. Precis som vanligt. Det är inget som är nytt här och inget som är konstigt. Vad har vi annars? Jo, jag vill ju nämna det också att poddar framöver, jag kommer att göra en Gene Simmons Vault-podd inom kort, och jag tror att det blir tre. Jag fick faktiskt möjlighet att få tag i musiken för några veckor sedan. Den har inte läckt ut hans box, så det är inte det, utan det här är, jag fick en möjlighet att ta del av musiken och har verkligen spenderat oförskämt många timmar senaste veckorna med att analysera innehållet. Och tro mig, det finns väldigt, väldigt mycket att säga. Så jag tror att vi får göra en podd om 70-talsinnehållet, en podd om 80-talsinnehållet och en podd om 90 och framtiden. Ungefär så tänker jag att uppdelningen blir. Och det gör jag egentligen, jag ber om ursäkt, för att 2000-talet är det som kittlar mig allra minst Och där är dessutom minst material från den tiden, så jag kan slänga in det på 90-talet, även om det finns väldigt mycket att säga om 90-talet. Så det blir roligt. Det ska faktiskt bli kul. Jag har ju suttit då, som jag sa innan, att jag, innan jag började lyssna skulle jag kronologisera och så vidare. Det har ju visat sig vara omöjligt att göra så innan. Jag var tvungen att lyssna på grejer för att fatta var de hörde hemma och så vidare. Och jag är inte ens säker på att det är rätt. Det här är, det finns mycket att prata om. Och det kommer säkert att komma revideringar på de poddarna sen. Men däremot, av alla genomgångar jag har läst och så vidare, från allt från seriösa, riktiga forskarfans till ja, den senaste fullständigt värdelösa recensionen där det stod om en disk 7, om den var great eller garbage. Det är den sämsta recensionen jag läst i hela mitt liv, och det är ju av en som bara har slölyssnat, jag lovar, och suttit i bilen och bytt efter 15 sekunder på varje låt. Men det är för, to each his own, så jobbar inte jag. Jag analyserar, jag kronologiserar och jag letar trådar, som vanligt, som vanligt. Har vi någonting annat skoj på gång? Nej. Jo, det har vi ju faktiskt. Ni får ju då den här podden precis innan jag åker till New York nu. Jag tänkte jag måste göra någonting här, för det kommer att dröja annars. Det är så här, jag åker till New York 1 mars, kommer hem 9 mars. Måndagen den 12 mars börjar jag ett helt nytt jobb. Eller helt nytt, jag börjar på ett annat bibliotek. Men det kommer innebära helt andra arbetsuppgifter och väldigt mycket att göra. Så att jag kommer nog inte kunna podda Mars-podden förrän i slutet av mars. Och det skulle ju vara väldigt konstigt om vi skulle vänta 2 månader mellan avsnitt. För jag saknar ju att prata. Nej, sa någon aldrig. Så jag tänkte jag gör en sån liten specialarkortis här nu. Men nu åker jag ju då till New York på torsdag. Och jag hade ju den här idén som jag lyfte på Facebook, att vi kunde gjort en resa tillsammans, och jag kunde visa att alla ställena i New York som jag har gjort på min hemsida och pratat om tidigare och sådär. Det var tyvärr inte så många som anmälde sig, och jag kunde inte genomföra det utan att ta betalt. Så är det. Och jag hade en liten överraskning där till alla som eventuellt hängde med, och den kommer jag göra själv nu. Förhoppningsvis kommer jag lyckas med det. Det är inte helt säkert, och det vet man aldrig. Det är en adress som är en väl förborgad hemlighet, och som jag aldrig under några omständigheter har sett ett foto ifrån. Jag hoppas att allt finns kvar, och tro mig, om jag kan genomföra filmen som jag ser i mitt huvud, så kommer jag att dö 16 gånger ungefär under tiden jag gör den. Sen kommer ni att dö när ni tittar på den. Och antagligen boka resor till New York allihopa. Det får ni göra själva. Det lägger inte jag mig i. Nåväl, vad ska vi prata om idag? Idag blir en lite stramare och lite sorgligare podd. För jag tänker prata om en av de konstigaste grejerna jag såg i en kassettbandslista då, på det där glada 80-talet och 90-talet när man bytte kassettband med varandra. Så såg jag i en kille från, och kom han från Arizona var det nog. Han hette Scott i alla fall. Han hade kassettband, och han hade ofta, han var väldigt snabb på att få in sådär Ace när han lirade 92. Och Peter. Och lite så, och Kiss såklart. Och just 91, 92, 93 där var det ju väldigt spännande. Revenge-turnén var bra och Ace var jäkligt bra och så vidare. Så en dag så såg jag i hans uppdateringsbrev att han hade Vinnie Vincent court hearings, eller bankruptcy hearings, 2 gånger 45 minuter. Jag tänkte redan då att det där var ju lite sorgligt. Har verkligen ett fan gått dit med en bandare när Vinnie Vincent går i konkurs och suttit och spelat in det 2 veckor i rad? Jag hade tänkt beställa tejperna, men jag gjorde aldrig det av någon anledning. Antagligen var det för att, ja, affairs of state must take precedence over affairs of state, som William J. LaPetomain sa. Och fanns det en Ace från 92 i toppkvalitet, så var den antagligen viktigare för mig då. Och det var ju helt riktigt och sant. Eftersom det här såklart inte är några festliga kassetter. Sen lämnar jag de där banden där hen. Jag tänkte inte så mycket på dem. Man, om man läser i gamla Strike och någon annan Kiss Crazy eller vilken det var. Jag satt och bläddrade igenom en massa fanzines nämligen. Så nämns det med väldigt, väldigt få ord att Vinnie Vincent har gått i konkurs eller begärt sig i konkurs. Och detta nämns typ så här höstnumrarna 89. Vilket stämmer överens med att inspelningarna då, The Court Hearings, gjordes i april 89. Det tog ju ett tag för nyheter att färdas även på den tiden. På den tiden tog det ett tag för nyheter att färdas för att då hade vi inte internet. I vilket fall. Jag fick aldrig tag i de där inspelningarna. Men så pratade jag med en god vän här om månaden om Vinnie Vincent bankruptcy hearings. Vi nämnde det var precis efter i samband med att han kom tillbaka där i Atlanta eller något sånt. Att fan, undrar vad som hände med de tejperna. Och så kollade jag på internet. Och mycket riktigt, någon Jeppe har lagt upp dem på YouTube. Vet inte om de är nedklippta, för de är inte 2x45, det är en 80 minuter lång tape. Men jag hör ingenting som saknas. Man har lagt upp dem på YouTube, man kan söka på Vinnie Vincent Bankruptcy. Och det man får lyssna på då är 80 minuter torr juridisk jargong ifrån en rättssal. Inte bootleg-inspelat, jag ska förklara strax. Första tejpen som är från den 18 april eller möjligtvis den 11. Jag tycker det verkar vara som den är den 18, men den brukar heta den 11. Men de nämner två olika datum. Jag vågar påstå att det är den 18. Den är 56 minuter något sånt. Och sen så tar det mötet slut och så kör man vidare en vecka senare och då är det en halvtimme eller 25 minuter ungefär. Vad vet vi då om det här? Jo, då är det så här att om det här är ju, han begär sig konkurs, det är en juridisk sak, det är en legalitet kan vi väl kalla det för. Det vill säga den är offentlig. Även om man då kan begära att få göra sånt här under bakom lyckta dörrar. Så är det offentligt, så att det här är alltså officiellt inspelade band som man kan begära ut under 90 dagar efter the hearings. Vad vi vet är att det första mötet, och jag ska strax komma till hur det ser ut och sådär, men det allra första som händer är att försvarsadvokaten har svårt för att där sitter publik. De presenterar sig, alla advokaterna, och Vinnie får svära eden. Och sen så sitter där folk som då har någon form av en creditor or a debtor. Det är väl folk som har fordringar mot Vinnie, två eller tre personer. Men sen sitter där även lite kändisar i publiken. De nämner sig aldrig med namn och så vidare. Men där sitter fans, och det kan man ju tycka. Det förstår jag, försvarsadvokaten, att det är inte helt, har ni något med det här? Så han ber vänligt men bestämt, så frågar han. Kan vi fråga de här två herrarna om de vill gå? För att det här är privat. Så då får två herrar state their names. Det har de ju fått göra när de gick in såklart. Och nu så frågar de lite snällt att vill herrarna Star och Piotrowski vara så vänliga och lämna? Och ni får all information av mig efteråt, säger försvarsadvokaten, för att få tag i de här banden om ni vill lyssna på vad det är som har försiggått idag. För han vet ju att han kommer ju inte ha någon rent laglig rätt att slänga ut dem. Däremot så vädjar han ju till dem. Och de går. Och vem är då detta? Dan Starr, S-T-A-R-R, det var en av de absolut stora amerikanska, jag vet inte om han var samlare egentligen, men han var försäljare med Kiss-prylar och fotograf och fotosamlare på 80- och 90-talet och sålde sådär 10 bilder från Irvine Meadows 73, 10 bilder från 73, 10 bilder på Peter Criss Live och så vidare. Verkar rätt sympatisk, jag hade lite kontakt med honom, köpte lite foto här för mig och sådär. Och den andra är Mark Piotrowski, det är faktiskt ett väldigt känt namn för några av oss. eftersom han då bodde i, detta är Kalifornien i Los Angeles ska jag ju säga också. Han bodde där och han spelade, så innebär han som spelar in de tre kända inspelningarna med Balls of Fire inspelade av honom. Det är han som har tagit alla foton, eller de flesta foton på Balls of Fire som vi känner till. Han har spelat in Vinny och Ace, Kiss också kanske, så här på 80-talet. Så det är två stora Kiss-fans som antagligen bara, shit, Vinny Vincent live här i en rättssal, klart vi går dit. Och det kan man ju inte säga något om, det hade jag också gjort, oavsett hur kymigt det hade känts. Men jag förstår ju, de är ju jäkligt vänliga när de säger absolut, vi går. Där tycker jag det hedrar dem att de inte, nej. Sen vet jag inte, jag undrar om någon av dem satt med en bandare, det vet vi inte. Men det spelar ingen roll, för de gick ut precis i början här, första tejpen i vilket fall. Ja, vi är då alltså i en rättssal. En dåligt uppmickad sådan. Jag gissar att det är en ganska liten rättssal. Det är ju ingen sån här Judge Judy eller Lagens änglar rättssal, utan det här är nog snarare som en liten kontorssal med en presiding judge som heter Alvin Moore och lite advokater och Vinny som är väldigt lågmäld. Och det här är ju ingen skrattfest. Det ska med Gud ska ju veta att jag önskar ingen människa olycka någonsin. Och jag önskar ingen att gå i konkurs. Att gå i konkurs, det är ju det ultimata beviset på att det du ville göra och hoppades och tyckte du hade kompetens och möjlighet till, det sket sig. Så det här är ingen skrattfest och därför Vinny är väldigt lågmäld. Men han pratar, han får frågor ibland, advokaten svarar på de flesta frågor och så vidare. Sen sitter där folk också i, jag fattar inte riktigt, för det här läser jag då i kommentarsfält att någon hade lyckats ta reda på att Gene och Eric är där och även Mark Slaughter och Dana Strum och möjligen några från New England, det vill säga de som sen blev Warrior. Och det skulle vara logiskt om i alla fall Hirsch Gardner var där. För vi kommer till det strax. Men de här behöver aldrig presentera sig. Jag tycker det är lite konstigt i så fall. Både på den första och den andra tejpen så ber man ni som sitter och vill ni presentera er. Och då är där en tjej som heter någonting med King. Det är väldigt dålig kvalitet på den här kassetten. Och när det inte är en mic nära då hör du ju nästan ingenting. Som är en creditor. Och sen är det en man som heter något som är en debtor. Men de presenterar sig aldrig, de andra som är i rummet, om där är fler. Så jag låter det vara osagt. Jag kan tänka mig att de är där. Eftersom vi vet vad som hände sedan. Jag tror, trots allt, så tror jag ändå någonstans att ingen egentligen vid denna tiden önskade Vinny något illa från Kiss-sidan. Och vad hände efter 89? Jo, Kiss gjorde Heart in the Shade, skivan sålde ingenting, men de fick ändå in lite pengar igen eftersom turnén gick bra och Forever sålde. Så tog de tillbaka Vinny och skrev lite låtar. Kan man inte känna att om han i april 89 ber sig i konkurs och det går igenom på hösten, så att runt 90 där någonting, så Gene kanske känner att vi får ge honom en chans till. Han behöver ju bevisligen få in lite pengar. Kan vara så, jag har ingen aning. Vi får konsultera böckerna vi har och så vidare. Det är ingenting av det framgår naturligtvis av de här kassetterna. Nåväl, vad är det då vi har på de här tejperna? Det är ingenting som ni behöver... Jo, ni ska leta upp denna kanalen. Vic Barrier heter han eller något sånt. Men man söker på Vinny Vincent Bankruptcy. Och så kan ni sätta igång filmen eller YouTube-klippet. Men ni behöver inte lyssna på det, för det är rätt tråkigt. Men jäklar vad många fräcka bilder han har lagt upp. Alltså det är bildspelet som tillhör, jag skulle vilja ha varenda bild. Det här är alltså säkert 30 bilder från när Vinny Vincent Invasion repar inför All Systems Go-turnén. Vinny har nästan inget hår alls på huvudet, han är så tunnhårig så det är inte klokt. Det står jeans med Mark Slaughter och Dana Strum och Bobby Rock som har sina finaste rosa svarta spandex. Bilder från studion när Vinny Vincent Invasion spelar en skiva. Jättemycket livebilder, promobilder, sådana bilder när de är och signerar skivor i skivaffär och sånt. Häftiga bilder verkligen som jag aldrig har sett för. Man har sett så där någon enstaka bild. Jag tror till och med att i den här nyutkomna Warrior-CD:n så är den här bilden av Vinny står med sitt tunna hår och pekar med gitarren. det verkar vara taget på All Systems Go-repetitionerna. Jätteroligt faktiskt i så fall. För det bevisar ju ännu mer om Hirsch Gardner och den Warrior-serien än vad han trodde han skulle komma undan med. Men vad har vi på tejperna? Vi har en massa juridisk jargong. Jag ska säga, jag har skrivit lite poänger här. Man chattar om folk som är där. Detta är inget, finns inget medialt intresse. Vill ni vara vänliga och gå, Mr. Star, Mr. Piotrowski? De går. Tack, säger han. Då så. Varför väljer du att gå i konkurs? Undrar domaren. Klockan är nu 3:30 på eftermiddagen. Jag har skrivit ner allt som var viktigt. Då är det två grejer som har gjort att Vinny har känt att det inte funkar längre. Det är för att han har blivit stämd av Hirsch Gardner, det vill säga trummisarna i New England och Warrior. Och dels att han har fått en arbitration. Jag fick kolla lite på det. Det verkar vara en fordran från George Suet. Hör och häpna. Han var ju manager för Vinny Vincent Invasion, vilket jag hade dålig koll på. Och han var ju Kiss manager, road manager och sånt 80. Och var med där 79-80. Han är med i Inner Sanctum specialen. Och sen var han ju Ace och Peters manager 94-95. Så det var ju han som förhandlade fram reunion-kontraktet, vilket ju inte talar till hans fördel. Men jag träffade honom och han var jättetrevlig 95. Det var jag sa, det var du som var med i Inner Sanctum specialen. Då blev han så glad att någon kände igen honom så han ville nästan gifta sig med mig. Det var en underlig eftermiddag. I alla fall så har han då krävt in pengar från Vinny också. Så det är två punkter som är de stora punkterna till varför Vinny har begärt sig i konkurs. Sen pratar man mycket om Hirsch Gardner. Han påstår i sin stämning att han blev anställd av Vinny. Alltså det här är 1981 då Vinny var ju ingen, det var ju innan Kiss. Han var ju verkligen bara en sessiongitarrist. Han påstår att han blev anställd av Vinny för att vara producent, koreograf, jaha, till Broadway-musikalen de skulle göra, jag vet inte, och arrangör och så vidare, medan då Vinny påstår att det finns inga sådana kontrakt och så vidare. Så den stämningen är i full gång här i början av 1989 i Massachusetts. Så Vinny är ju inte bara i Los Angeles rättssal, utan han får nog ta sig till Boston eller Massachusetts också, var det nu är i Massachusetts. Däremot nämns det väldigt lite om George Suet fordran. Den verkar vara väldigt nyinkommen. Som jag sa, det är väldigt dålig ljudkvalitet, väldigt brusigt. Om man tar YouTube och lyssnar så är det mest ljud i den ena högtalaren och det panorerar lite, så att emellanåt är det ljud i vänstra och sen så går det en halvtimme, sen helt plötsligt så flyttar det sig så är det mest ljud i högra. Jag plockar ju ner YouTube-filen och drog ut ljudet och har fixat till det här så att det är konstant ljud i båda. Så det är lite mer lättlyssnat. Det är lättare att skapa den här bilden in i huvudet när den inte flyttar sig hela tiden. Men en sensationellt dålig inspelning som, ja, det hade varit kul att ha en masterkassett. Kul, men inte ens en masterkassett kan vara speciellt bra. Eftersom förutsättningarna är så dåliga. Det är verkligen dålig lokal och dåligt mickat. Det pratas mycket om pengar, såklart. Det handlar mycket om pengar. Hur mycket pengar har du nu? Och då frågar Vinny, på mitt konto just nu? Ja, jag har $20 på mitt konto just nu. Jag försökte starta ett nytt konto av någon anledning. Det verkar som att han förväntas att få in lite pengar. Både på denna och på veckan efter. Pratade om att det kommer in lite pengar och han ville starta ett konto för att få in dem på. Men då måste han lägga $100 i deposit och det har han inte. Det här är ju, tycker jag, är fruktansvärt sorgligt, måste jag säga. 1989. Vinny Vincent har precis varit ute på turné halva 1988 med Slott, med Invasion. Det må vara att turnén gick dåligt och så vidare, men att han året efter ska sitta med $20 på fickan, det tycker jag är gräsligt. Hur värderar man songwriting royalties? Det är ju väldigt, väldigt svårt. Man pratar om All Systems Go, Chrysalis Records. De satsade, sägs det då här, $800,000. Det kan de inte ha gjort. Alltså det snackas om att de satsade $800,000 på skivan, men att de bara sålde 150,000 extra skivan. Ja, det gjorde kanske med turné och allting. Och att man får $1 per skiva tillbaka. Och då har de bara fått tillbaka $150,000. Så de är ju verkligen förbannade då på Chrysalis. Väldigt mycket juridik. Pratar jag återigen om kontot och de $20. Han ville ta lite lån för att kunna fortsätta leva. Inte bara liksom för att ha pengar för att han är Vinnie Vincent, utan för överhuvudtaget överleva, för har han försökt ta lite lån som inte har gått igenom ännu. Det är nog det här de pratar om lite då och då, att han skulle skapa öppna ett nytt konto. Vi kommer till kontorna på nästa tape strax. Så frågar de, hur mycket är ditt hus värt? Hur mycket är your homestead värt? 240, säger han. Är det då $240,000 1989? Det är rätt mycket pengar, fast dollarn var låg då i och för sig. Ja, den kanske är 240, säger han i alla fall. Han har en Mercedes 629, om det säger någon någonting. Jag gissar att den har 4 hjul och ratt. Den betalar han mellan 180 och $200 för i månaden. Mycket pengar tycker jag, för den tiden. Han hade en Mercedes till som han köpte 1988, men han sålde den till sin svärfar för $18,000 innan han gick i konkurs, därför att han ville ha, eller behövde pengar till advokaterna. Och den konstigaste posten hittills, det är att han har en monthly living expense, alltså månadsutgifterna uppgår till $6,000. 1989, det måste vara väldigt mycket pengar. Han har fru och 2 barn, det är ju förvisso helt sant. Tvillingar är de väl, tjejerna. Men kors och jösse namn, $6,000. Ja, men det är... Jag vet inte, jag har ingenting med hans ekonomi att göra. Men sen försöker man då reda ut, vem kan vilja ha pengar? Är det någon annan än de två som har stämt dig? Och så diskuteras det lite högt och lågt, så att det är lite svårt att hänga med. Jag fick spola lite fram och tillbaks, men man fattar the gist, men man fattar inte detaljerna riktigt. Eller jag fattar inte detaljerna. Jag kan knappt svensk juridisk jargong, jag kan inte amerikansk. Jag gjorde en intervju med Chris Lent på ett hotell i New York för många år sedan. Jag sitter fortfarande med den för att översätta, för det är en väldigt bra intervju. Inte för att jag är bra, men för att han svarar bra. För jag var väldigt intresserad då. Det var ju när boken var hyggligt ny och sådär. Nej, den var ju ganska gammal. Men jag älskar ju hans bok Kiss and Sell. Och jag försökte få honom att förklara exakt hur de här tax shelters och sånt funkade. Och han förklarade det. Problemet var bara att jag förstår inte riktigt vad han säger. Så jag kör några meningar i månaden i översättningar på den. Därför att det kräver mycket av mig bara att transkribera skiten. Så en vacker dag så kommer ni att få läsa en intervju med Chris Lent som jag gjorde 2010. Och då kommer ni att få läsa den, och så kanske ni blir lite klokare vad gäller Kiss förehavande på 80-talet. Dåligt ljud på den också, måste jag bara tillägga. Att hotellbaren, där var en jävla massa bakgrundsnoise och sånt. Så att, ja, man får lyssna noga och göra sitt bästa. Tillbaks till Vinnie. Vad har du i ditt hem som är värt någonting? Jag har 5, 6, 7 gitarrer. Men det är endorsements, så jag har inte köpt dem. Jag har lånat dem typ. De är inte värda något. Är de inte värda något? Frågar de lite tveksamt det där. No, they have no real value. Even with an autograph, they have no real retail value. Och det kan nog faktiskt vara lite sant. Om det var någon period i tiden som man skulle köpa Kiss-prylar, så var det ju 89-90, 88. För att de var långt nere, dockorna var inte så dyra, och för oss i Sverige var dollarn på 6 kronor, 5-6 kronor, som man kunde köpa bra grejer väldigt billigt. Och Vinnie Vincent var ju speciellt inte speciellt högt ansedd i Kiss-kretsar då, utan det här där har ju gått många varv med Vinnie fram och tillbaka genom åren. Det är inte alls så att han alltid har varit världens bästa gitarrist enligt många. Så därför det kanske är sant. De nämner att $2,500 i värde för alla 5, 6 eller 7 gitarrerna, som han inte vet hur många han har, även med autograf. Och då är totalvärdet 2,500, alltså för alla gitarrerna, inte per gitarr. Så att ja, kanske då skulle man ju köpt den rosa Sharkfin-gitarren då med hans autograf på, som han hade på turnén och sådär. Kunde man ju haft originalet där istället för hans kopior som han säljer nu, eller sålde för några år sedan. Sen kommer vi till då musiken. Det som nämns här är, med Kiss har han 11 låtar som han står som medförfattare på. Och då förklarar de det att om man är ensam författare så tjänar man 4 cents per sång. Och när den spelas eller släpps och sådär. Och är man då en av 4 författare på en sång så får man 1 cent för den låten i royalty. Och det, med Kiss är det 11 låtar, med Invasion är det 2 plattor, totalt 20 låtar. Och den senaste grejen är att han har skrivit och släppt en låt med The Bangles, Make a Play for Her Now, som ligger på deras, vad är det, 3:e platta. Och den har han då inte hunnit få in någonting för, det är så pass nytt, den plattan kom väl 88 tror jag. Men det är kul att de nämner den, tycker jag. Lite sött. Rätt bra låt också. Finns väl en Vinny-demo på den också, tror jag. Invasion 2. Men därmed jag undrar, hade han inga co-writes med typ Dan Hartman och där, och Treasure? Det hade han kanske inte. Men det nämns i alla fall inte. Och här sätter Vinnys advokat in en liten sån. Nu, rätten måste förstå att Chrysalis, skivbolaget, har ännu inte tjänat in på Invasion vad de har satsat. Och innan de får in sina pengar så får Vinny ingen royalty. Han har alltså fått advance för hans pengar för att kunna hålla företaget igång och gå på turné och sånt. Men allt det där är bara advance, och det första de vill göra är recoup their money. Och de har lagt ut då 800 000 nämns. Men hittills inte fått in mer än 150. För skivan sålde ju ingenting, tyvärr. Så det här pekar advokaten väldigt mycket på. Och så måste man skilja på advance också. Att man får en advance för skivinspelning, en advance för royalties. Man får en advance på det tydligen. Men sen får man även advance för turné. Det är helt olika pengar, det är olika ekonomier. För dig och mig så är detta ju bara, fick en miljon, kul. Men det är nog anledningen till att Vinny har haft en 8-10 konto, som jag kommer till strax, är för att man behöver ha pengarna på olika ställen för att fatta var de kommer ifrån och vad de ska vara till. Så fattar jag det. Det kan vara fel. Då får ni skriva på Facebook, men inte till mig, för att ja, jag har redan gått förbi. Eller ja, ni kan skriva till mig ändå. Det är alltid kul. Sköter du dina egna books? Sköter du din egen ekonomi? Ja, jag blev lurad att ha någon annan och sköta dem fram till för 18 månader sedan. Ja, blev lurad. Så kan det vara. Now who shall I say made me do all those things? Men sedan då 18 månader så sköter han sina books själv, han och hans fru. Vem är, och så nämner de några namn som är lite irrelevanta, men ett namn är lite kul, är Nigel Thomas. Hade han access till dina books? Ja, han var tourmanager. Varför hade han access till dina books? Ja, men det var till tour account. Och då återigen, där sätter advokaten in ytterligare stöd. Ja, men då är det här så här att han hade tillgång till ekonomidelen som gällde turnén, den här Nigel Thomas. Inte Vinnys privatekonomi och så vidare. Så att det är inte det att han har gått hejvilt och delat ut tillgång till sin ekonomi till alla möjliga människor, utan det är till personer som har haft med olika delar av ekonomin att göra. Det är rörigt detta, och jag hör ju själv när jag pratar att det här är inte så jävla sexigt heller. Och det blir inte så mycket roligare. Så att, men ja, har ni lyssnat så här långt så vi har inte jättemycket kvar. Vi är 45 minuter in, bandet flubbar lite här. Här märker man har bytt sida på kassetten någon gång och sådär. För det kommer ett par grejer som är samma och sådär. Det klippte jag till när jag klippte till min YouTube-fil till mig själv. Men då börjar de prata om accounts. Han har haft 8-10 konton de senaste åren. Tagit några dåliga lån. De allra flesta kontorna är nu stängda och eller återbetalda. Förutom 2. Och det ena är då hans egna privatkonto och det andra är hans retirement account. Sen kommer den sista grejen, och den här kommer jag inte ihåg att vi har läst eller hört. Det är möjligen att den står någon i periferin någonstans i Strike eller något. Men du har blivit stämd av en herr Grayson. Vad gäller detta? Frågar då advokaterna. Jo, då är det så att jag var med i en bilolycka 1987, jag och min fru, och det var med den här Grayson, och han har nu då stämt mig för detta. Jag tycker man har rätt så, vi har nu inte bra koll, men vi har ju koll i alla fall på Pauls bilolyckor där 90-talet och Bruce var ju med mig i en bilolycka inför, vad var det, Hot in the Shade, Crazy Night, ja, någonstans. Och Ace såklart på 80-talet, så han skapar ju sina egna olyckor, den mannen, som det heter. Men Vinny i bilolycka med fru, det hade faktiskt lite dålig koll på. Så det var ju intressant. I vilket fall så tar första tejpen slut här. Det har gått 55 minuter och man pratar lite till om ekonomi. Man nämner då, ni som sitter i publiken vill presentera er, och då är det en tjej som heter King och en kille som heter något annat. Och så. Men inga namn som man faktiskt kan höra, och inga namn som ringer några stora klockor. Det skulle kunna vara så, man hör faktiskt inte på någon av tejperna. Det skulle kunna vara så att de är representanter för då till exempel Hirsch Gardner, om han nu sitter i publiken här. Eller för Paul G, eller Gino Eric, eller för Slaughter, Mark Slaughter och Dana Strum, som eventuellt också sitter här och lyssnar. Att det där är representanter, så att deras klienter inte behöver. För jag kan ju tänka mig att Mark Slaughter och Dana Strum har nu lite, det var ju väldigt ont blod där efter Invasion. De skrev till och med en låt om Vinny Burning Bridges, som vilken jävla dumhuvud han var och så vidare, till sin första nästa skiva. Fan vad det måste ha svidit, har ni tänkt på det? Att det första de gör, Slaughter, det är att skapa ett nytt band som heter, alltså Mark Slaughter och Dana Strum, jag har skapat ett band som heter Slaughter, som känns som en fortsättning på Vinny Vincent Invasion, som slår något så in i helvete, och det är bara den första skivan som gjorde det. Och är förband till Kiss och liksom verkligen blir ett skitstort band så fort Vinnie Vincent försvinner. Det måste ha varit väldigt knäckande för Vinnie, gissar jag. Och säger liksom, ja där är de. Vi spelar på klubbarna, jag var med, nu spelar de på arenor. Förvisso då som förband till Kiss, men skivan sålde ju bra och Mark Slaughter var ju jättesöt, så att han var med på alla tidningsomslag någonsin där ett tag, har jag hört. Nåväl, efter 55 minuter så har vi 25 minuter kvar, som då är tape nummer 2, inspelat den 25 april klockan 3:22 på eftermiddagen. Herre, gissas Amalia, vad noggrant jag har skrivit. Alvin Marr återigen, presiding judge. Fortsatt genomgång av ekonomi. Det här är en lite tradigare tape, men det kommer lite så. Var ska du få pengar från i framtiden, har du tänkt? Och då hör de mumlas det lite, sen så hör man Future Projects. Det var ju en väldigt odetaljerad liten tanke. Men ja, det låter väl rimligt att han kommer att göra något som genererar pengar till honom. Men det är vad han säger, Future Projects. Och kan det komma royalties? Och så, nej, Chrysalis då betalar inget förrän jag har, från dem har fått in. Men det kan komma någon liten i framtiden. Jag vet inte hur det var med royalties. Vi ska prata om Kiss här strax. Det är det sista som händer på denna tejpen. Han måste ju ha fått lite pengar ändå. För oavsett att Kiss inte var världens största. Men skivorna sålde ju ändå. Och på 80-talet sålde ju 80-talsskivorna. Sådär lite konstant. Lick it up. Jag kan ju tänka mig att den och Creatures sålde lite grann ändå. De gjorde en ny version av Creatures 85. Det måste ju ha lyft. I alla fall med några exemplar. Och sen så då. Singlar, radiospelning. Men det är klart att det är en annan tid också. Sen kom det lite greatest hits. Där kommer ju Smashes, Thrashes and Hits 89. Den lär väl ha lyft hans ekonomi lite. Eftersom det är en av Kiss bäst säljande skivor någonsin, oavsett vad olyckskorparna tycker. Så är det ju en. Den sålde ju platina väldigt fort. Trots omslaget. Omslaget till Smashes, det är ju så där fult så det är snyggt, eller jag vet inte. Jag ska nu lägga det som sån profilbild på Facebook-sidan. Ja, det ska jag göra. Han borde ha fått pengar därifrån i alla fall, tycker man. Men det är oklart om det kommer några royalties i framtiden. Fick du några advances 88-89? Nej. Är du säker på det? Ja, men jag fick till turnén 88. Men det var liksom, det kom inga skivor sen efter All Systems Go och sådär. Du var ute på turné 88. Yes. What was the purpose of the tour? Vad var skälet till turnén? Och då kommer det tapens enda skratt. To earn a living. Och så skrattar allihopa runt bordet där. Utom då the presiding judge som säger no, what was the purpose of the tour? To promote the album All Systems Go. Och så får han förklara att det var då skivan för Chrysalis som de inte har fått tillbaka några, alla sina pengar för. Men de där advances du fick då för turnén, var det inte för skivan också? Jo, det var det ju. Kryper det fram? Det går lite fram. Han frågar väldigt mycket, Vinny. Han förstår inte frågorna riktigt. Och det är ju juridisk jargong, så det gör ju inte jag heller. Så jag klagar inte på honom. Men hans advokat försöker förklara. Nej, nu undrar de om du har detta. Sådär. Och då svarar han. Jo, men jag fick lite advances för plattan också. Vem betalades det ut till? Ja, men det betalades ut direkt till mig. För vidare befordran till de andra och så vidare. Okej. Okay. Tre produktionsbolag har han. Street Beat Music, Vinnie Vincent Music och Vinnie Vincent Productions. Sånt där är bra. Det är bra för oss som ibland roar oss med att gå igenom amerikanska copyright-register och sånt. För helt plötsligt kan det vara en låt som är som av någon anledning ägs av Street Beat Music. Och så bara, fan, det där är ju Vinnies produktionsbolag. Och så helt plötsligt har man hittat en singel med någon obskyr artist från 70-talet. Den 70-talet, för det här var ju ett senare bolag. Men man kan, det är sånt, när man inte hittar musik på deras riktiga namn eller sådär, så kan man hitta det på annat håll. I alla fall ägande förhållandena till vissa låtar. Så tre stycken produktionsbolag. Street Beat, Vinnie Vincent Music och Vinnie Vincent Productions. Och så pratar de en runda till, tar de med Bangles, vilket skivbolag. Ligger alla dina royalty-anspråk på Chrysalis? Nej. Bangles ligger på CBS, Vinnie Vincent Invasion ligger på Chrysalis, Kiss ligger på Polygram. Har du fått några royalties från Bangles? No. Men det är ju för att den är ganska nyligen släppt här för mig. Har du fått några royalties från Kiss? Och så där skriver han lite på sig. Ja, jag får pengar lite då och då. Jag minns inte när den senaste kom. Det kanske han inte gör, men är det inte... Ja, är det för att man är rockstjärna och inte pallar bry sig om ekonomi? Eller är det för att man inte är intelligent nog att hålla koll på sin egen ekonomi? Hade jag satt mig i rätten så hade jag nog ändå velat ha alla papper klara. Att, ja, men lite, för det är faktiskt lite som när man söker A-kassa, vilken är din senaste lön och när blev den utbetald, så, alltså, ja, jag tycker det är lite konstigt att han inte minns när han fick sin senaste royalty-utbetalning av Kiss. Sen kan det ju vara en påpasslig minneslucka, som det heter, när ett vittne plötsligt inte råkar minnas vad den har sett eller så vidare. Nej, det har jag glömt, det har jag inget minne av. Kan ju vara så, det vet jag inte. Det kan vara så, men inte rätt. Det sista som händer i tejperna här, och nu är vi på de allra sista minuterna, det är att man pratar om att Chrysalis i någon form av advance satte pengar i bonds. Det är alltså, vad heter det på svenska? Jag frågade någon om det en gång. Jag borde kollat upp det här innan. Det finns ju bail bonds och det finns ju bonds när det är krig och så vidare. Ja, det finns ett bra ord, men i alla fall satte Chrysalis pengar i bonds till Vinnie Vincent Invasion, men de har återtagit dem nu, och vilket är ett litet sätt för dem att få tillbaka lite av det de har förlorat, för de fattar att de kommer inte få in några pengar på det här bandet mer, för Vinnie Vincent Invasion har ju slutat existera nu i april 89, finns de inte mer heller. Så Chrysalis fattar ju här att rädda vad som räddas kan, liksom. Och det här är det hela. Det är 80 minuter brusig kassett från en rättssal i Los Angeles i april 89. Och återigen, ni behöver inte gå in och lyssna. Ja, ni får lyssna hur mycket ni vill, det intresserar mig egentligen inte. Men ni behöver inte det, för jag har gått igenom det lilla viktiga där, va? Men gå in och titta på bilderna. Jag önskar att jag hade tillgång till dem så där högupplösta, alltså, för det är jäklar vad snygga många, speciellt de här replokalsbilderna. Herre jävlar vad coolt att se. De står där på SIR eller någonting och repar inför turnén, gissar jag. Man skulle bara vilja se en setlist också. Nu kan vi ju setlisten de körde, men för det finns ändå en hel del bootlegs med Vinnie Vincent Invasion från både 86, 87, 88. Men tänk om de repar någonting. De repar Love Kills, den körde de ju aldrig live till exempel. Eller, jo. Nej, That Time of the Year körde de, inte Love Kills. Det vet vi inte. Kan ju vara hur bra som helst. Så det blev en Winnie-podden då idag. En kortare podd än vanligt. Hur lång är jag har pratat i... ja, så jäkla kort blev den inte. Det skulle varit en kort podd, men ja, det blev som med det. Det blev med det som det blev när det blev. Nåväl, då får vi ändå, jag har ändå fullföljt lite av min falska marknadsföring har jag fullföljt, för det blev en Winnie-podd i alla fall. Men Invasion-podden, den väntar vi på. Den tar vi i maj där någonting. Inte maj kanske, men juni. Ja, någonstans i sommaren kanske, sådär. Är det någonting annat vi ska prata om när jag nu ändå har er på tråden? Jag tycker det är så trevligt. Jag var med i en radiointervju, Radio Vix, det är Vix med W. Det är Waldemars Wake och Westerwake. Där en trevlig kille som heter Morten har ett program som heter Rockväll, och han ville ringa upp mig och prata Kiss en timme. Det går bra, sa jag. Det är helt okej. Okay. Så det gjorde vi. Jag vet inte om jag sa något matnyttigt, men det var roligt att komma fram, och jag fick spela Little Caesar i radio, och det tycker jag själv är unikt. Så den ligger på min YouTube-kanal, min... Vilken la jag den på? Ja, den ligger på Alex Room Service YouTube-kanal, ja. Så den kan ni gå in och lyssna på där om ni vill det, fast där är musiken bortklippt, men då kan ni lyssna på LP-skivan under tiden, kan ni ha den laddad. Flera LP-skivor får ni ha, men det hör ni vilka det är i så fall. Men annars så, ja, tack som vanligt för att ni har lyssnat. Och tack snälla för att ni engagerar er så mycket i den här lilla filmen jag gjorde där jag frågade om hur vi skulle göra med Winnie-podden och så vidare. Det var jätteroligt att flera av er var inne och skrev och så vidare. Det tycker jag om. För då blir det lättare att ta rätt beslut. Sen är det ju jag som bestämmer vilket fall. Men det är alltid roligt att någon tycker som jag. Eller alla ni som inte tycker så, ni får ju tycka något annat. Jag har kanske... 20 låtar av Gene's Vault kvar någonting, men det kommer jag inte hinna köra nu innan min resa. Så att jag gissar på att Mars-podden kanske blir en Vault-podd. För jag har så mycket inom mig nu med det där som jag vill ha ut. Så och risken är, skulle jag köra en podd om det, så skulle den bli 9 timmar lång. Och oavsett vad någon eventuellt skulle säga, oh vad roligt, så tycker jag, skulle jag själv inte palla prata så länge. Plus att då tappar man lätt tråden själv. Jag som annars är väldigt, väldigt bra på att hålla tråden igång. Och rak. Så vi säger tack och hej. Och nästa gång så... Ja, förhoppningsvis så är vi inte i havet. Utan vi är i en film på Manhattan. Som ni ser på Alex Room Service Facebook-sida. Håll utkik där efter helgen. Jag hoppas, om vädret håller så är det lördag som är the day. Vad blir det, den 3 mars? Men det vet jag inte än, vi får se. Jag har ett lämpligt schema för resan som går att anpassa efter väder och vind. Men tänk om jag lyckas. Ja, lite spännande är det, onekligen. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om varandra, krama varandra och ge varandra så mycket choklad som det bara går. Så hörs vi om en liten stund igen, eller om ett litet tag, beroende på om ni lyssnar på någon annan podd efter denna. Lyssnar ni inte på någon annan podd, så är det om ett litet tag. Och lyssnar ni aldrig på någon annan podd igen, så ja, det var roligt att ni lyssnar på denna i alla fall, just fast jag har nu gjort bättre, så att då kan ni kolla backloggen lite, se om det är någon annan som där ämnet kanske är roligare. Så, ja, tack för idag. God afton.